Hej allihopa! Det var jättefint att jag återigen fick lov att komma till Älgarås. För det är nu i alla fall säkert ett år sedan sist jag var här. Och jag heter ju Kari Jensen. Och som kanske någon av er hör så är jag ju från Norge. Och jag vet inte vilket förhållande ni har till norrmän. Men nu för tiden verkar det vara riktigt bra, tror jag, mellan oss här uppe i Norden. Så jag bor i Töreboda med min stora familj. Och jag trivs mycket bra där. Bott där i 3 år. Och det är ju på märkliga vägar hur det är när Gud leder på olika sätt. Och jag är så fascinerad av Gud på många sätt. Så det har följt mig genom hela mitt liv. Och som Gunnela sa här nu, så jag kommer inte att ha någon sån djupa bibelstudie om ett eller annat sånt. Jag kommer bara att dela med mig av allt som jag upplever Jesus har gjort för mig i mitt liv. Vad ska jag börja med? Ja, jag tänkte först att berätta lite. Jag är ju från Norge, som ni både säkert hör och kommer att höra. Så jag hoppas ni förstår det mesta. Men det är så här, vet du, alla vi som sitter här, vi är ju del av någonting som har ett historiskt perspektiv. Och vi alla som sitter här, det är ju liksom, vi är formade både utav den situationen vi växte upp i, det miljöet vi växte upp i. Men jag tycker också det är roligt att dra lite längre perspektiver så här historiskt också. Så jag är född på 60-talet i Norge. 1967, så då kan ni räkna ut hur gammal jag är också. Man ska inte skämmas för sin ålder, även om man är kvinna. Och på 60-talet i Norge, vad var det då när jag växte upp på en sån här liten landsort som jag upplever Töreboda är då? Och det är kanske därför jag känner mig så hemma här, för jag har också växt upp så här på det här viset med mycket bönder och allt sånt här. Och ni får tänka så här. Och det är så konstigt, tycker jag, att vi lever här nu, som jag då, mens min pappa då, som nu är 80 år, han upplevde ju 30, 40, 50-talet, han upplevde kriget, va? Och det är helt ofattbart för mina barn att förstå att Norge låg i ruiner. Mina barn har noll uppfattning av detta. Även när jag växte upp på 60-talet. Jag fick inte via skolan, förstår ni. Av någon anledning i Norge pratade man inte om kriget. Otroligt lite. Väldigt lite. Med tanke på att bara min ort, där jag kommer ifrån, Kristiansund, som ligger i mitt Norge, så var alltså den staden totalt utplånad på 3 dagar. Det fanns inte ett hus kvar på dessa berg. Och jag var i 20-årsåldern när jag satt och bläddrade upp en bok och såg min hemstad. Och jag blev ju chockad. För det var inte en vuxen som hade kommunicerat detta med mig. Inte i skolan. Och det kan ju vara för att min pappas generation, så var detta så svårt, va? Ni får tänka den tiden när min pappa växte upp. För att få ett par konfirmationsskor så fick man ju jobba ganska länge. Bara för att få ett par skor. Och hade man tur så fick man konfirmationskostym. Men det var inte alla förunnat heller. Och den fick du behålla, för när du gifte dig så skulle du ju självklart ha den där då också. Så det var ju omgjort att hålla så du inte växte ur den. För sen skulle du ha dem på alla begravningar och doper och bröllop och allt som var. Så det var helt andra tider. Så ni får tänka er, när bomberna regnade där och de förlorade allt de ägde och hade. Du förstår att det inte är som idag, att vi bara åker på Ikea så har vi köpt oss ett helt nytt kök i princip med allt innehåll. Det var inte så. Och grejen är att hvis vi inte får se oss själva i ett tidsperspektiv, kan jag känna. Då jag har förstått idag som 50-åring att då är jag egentligen ganska fattig. Om inte jag förstår att någon gång byggde kyrkan i Älgarås. Någon la ner arbetsmöda. Och kan ni förstå att på den tiden i Norge efter kriget, då fanns ju inte heller den tekniska utvecklingen som fanns idag. Så min föräldrageneration fick ju börja bygga upp landet igen. Med mycket svett och slit. Och visst, jag då, som blev född på 60-talet, inte har med mig det perspektivet, så skulle jag kunna säga idag att mina föräldrar var väldigt egoistiska. Att de bara levde för att jobba, jobba, jobba. För det var det de gjorde, mina föräldrar. De bara jobbade, jobbade. Och den mentaliteten satt väldigt starkt i den generationen. Att jobba. Och min pappa, han var jättenöjd om vi barn hade mat i magen. Då kände han, då hade han gjort sin plikt. Och för mig var detta väldigt konstigt. För jag växte ju upp på 60-70-talet. Och då började helt andra tankar och komma. Va? Så, men visst, så är det med ditt liv. Du kanske, du vet det här med relationer, både till Gud och människor. Det kan vara ganska komplicerat för oss alla ibland. Men om vi börjar att se perspektiverna. För jag tyckte det var svårt ibland med mina föräldrar, du vet, så här. Varför gjorde de så? Varför gjorde de så? Varför använde de inte mera tid och så vidare? Men man förstår det vad de reste sig upp. Ni förstår, Norge är ruiner, och där då växte min pappa upp. Så han fick ju jobba något otroligt från han var liten bara för att de skulle ha mat, va? Och sen kom ju jag på 60-talet, och det jag blev van vid, det var ju verkligen att de bara jobbar väldigt mycket. Så vi såg inte jättemycket till våra föräldrar på ett sätt, va? Men ett annat perspektiv som fanns i Norge. Och som vi vet, vi har ju korset i flaggan. I alla våra länder har vi korset i flaggan. Där finns det också ett historiskt perspektiv. Och i Norge vill jag säga att den välfärden som finns i Norge idag, den började med kristendomens invadering av Europa. För utan den etiken och moralen som la grunden för den kristna tron och kristna arvet, så hade aldrig välfärden haft något att bygga på. Det är som den här kroppen utan skelett. Skelettet är moralen, etiken. Och vad är det vi håller på att förlora i våra länder i dessa dagar? Och varför gör vi det? Och det har ofta med att vi förstår inte vilket enormt arbete som ligger bak, som har byggt det här landet, Sverige. Enorma insatser för välfärd. Enorma insatser för att skolor ska finnas. Gator, allt. Och jag kan känna att vi kan vara enormt tacksamma för det som är byggt upp i vårt land. Och nu, i vår tid, handlar det ju om hur ska vi ivarata allt som fäderna har lämnat över. Och det är otroligt viktigt perspektiv. Men jag ska inte grotta mig ner i det. Jag ska dela lite vittnesbörd om hur jag, som växte upp då i en icke-troende familj, de pratade aldrig om Gud hemma hos oss. Det var också den här andan av att förlöjliga Gud en del på 60-talet. Jag vet inte, jag tror nog det var lite samma trenderna i både Norge och Sverige. Och det här att, nej, Gud, han var ju, det var ju liksom något passé. Det var ju antik, det var ju gått ut på datum på något vis. Så det var ett förakt. Jag växte upp i en miljö där man föraktade kristen tro och tradition. Ändå, för att kunna sova på söndag morgon, som var säkert jätteskönt, så skickade de mig till söndagsskolan då. Och det tycker ju jag var jätteunderbart, komma till söndagsskolan. Och då får ni tänka, kristen verksamhet. Någon kliver upp på söndag morgon. Någon ställer sig där med flanell och graf och tänder ett ljus. Och jag kommer då från en icke-kristen familj, och så får jag komma dit och sitta där i sakristian. Och så får jag höra om allt detta underbara som Jesus gjorde. Medan han gick omkring och gjorde gott. Och botade alla, som det står. En plats i Bibeln. Jag som liten tjej fick höra detta. Och jag fick lära mig att be. Fader vår, du som är i himlen. Om man tar det här lilla så kan man ju tänka att ja, men det var väl kanske inte så mycket. Men det är där vi missar det otroliga, för att det där lilla, lilla fröet i mig som liten tjej. Och Guds ord har en enorm spirekraft, ni vet. Och du kanske inte ser det precis samma dag. Och det kan gå år. Det kan gå tiotals år. Men det där ordet och det som sås in i en människa, det står att det väntar på sin tid. Och det kommer bära frukt. Guds ord bär frukt. Och jag är så otroligt tacksam för denna söndagsskolelärare. Han var lite upp i åren, men han berättade för mig och för oss andra barnen om Jesus. Och det har följt mig hela mitt liv. Och sen var det ju det att då som nu utövar vi vår kristna tro på lite olika sätt. Och jag kom ju in i tonårsåldern och alla runt mig, det var ju ingen där som ville liksom, du vet, följa Jesus. Det var ju väldigt tabu, ska jag säga. Och det är ju lite konstigt med tanke på hela den historiska perspektivet. Med kristet arv och tradition. Men då var det väldigt opopulärt alltså. Så jag fick kämpa där. Och jag kämpade också, Gud, finns du? Det kom ju de här frågorna i en viss period av livet. Finns du verkligen? Är du där? Och jag hade ett rop i mig. Sen en dag kommer den kille och sa, du, det är ett kristet möte i stan. Skulle du kunna tänka dig att följa med? Kanske inte så svår fråga, men hur ofta gör vi detta? Hur ofta frågar vi någon? Vill du hänga med? Skulle du vilja följa med? Men han gjorde det. Och han var nyfrälst och han var ivrig. Och han ville bara få människor med sig. Och jag fick för första gången hälsa på en pingstkyrka. Jag hade ingen aning vad en pingstkyrka var för något. För det var ju också helt tabu. Man visste bara om stadskyrkan, va? Och jag kom in på ett pingstmöte i en sån här lokal. Då var jag alltså 12-13 år. Och strängmusiken stod där. Och de sjöng ju sånger ifrån ett annat sekel, kunde man ju tänka. Och det var kanske inte sån up to date och popmusik och så. Och då var det ju det att det var inte det som gjorde, det var närvaron i hur de sjöng. För jag upplevde nästan som att det var en änglakör som stod där och sjöng sångerna, va? Det var gamla sånger som jag inte kunde, men det lyste ju av de här människorna, förstår ni? Det lyste ju en Guds härlighet över dem. Och du förstår, det här gjorde ju att jag fattade att de har ju någonting som jag inte har. Det var ju helt uppenbart för mig, va? Så på den vägen var det att jag gick fram till första raden den dagen. Och jag bestämde mig, Jesus, jag vill ha dig i mitt liv. Jag vill ha dig i mitt liv. Det var liksom, det blev bara så klockrent för mig, jag vill ha Jesus i mitt liv. Och på något vis tror jag där och då bestämde jag mig för att Jesus, han vill jag ha med mig resten av mitt liv. Folk får säga vad de vill. Kungen får säga vad han vill. Min pappa får säga vad han vill. Och prästen i norska kyrkan får säga vad han vill. Va? Vem som helst. Va? Jag kände, jag fick uppleva Jesus så radikalt och så starkt den dagen. Så från att ha varit ganska depressiv, 13-åring. För det var jag. Det är ju så, om man kanske har omständigheter i uppväxten som inte är helt upp och går. Och man kanske är mycket överlämnad till sig själv. Så är det inte alltid så lätt att greppa livet. Men Jesus greppade mig så starkt den där dagen. Och jag står här 50 år och jag känner detta lika levande för mig än idag, förstår ni? Och det är det som är så underbart för mig, att jag fick uppleva Jesus där. Och sen hur detta påverkade då mitt liv. Och även då om de fortsatte och tyckte att detta var jättelöjligt då, va? Både i skolan blev jag ju mobbat då, för jag räckte ju upp handen hela tiden i kristendomslektionerna, för jag hade hela tiden något jag ville säga. Jag bestämde, jag vill inte skämmas. Men det kostade mycket då på 60-talet, 70-talet blev det då, att stå upp för Jesus. Det var klimatet då, men jag är så glad att jag fick uppleva den här enorma kärleken, för det badade hela min själ. Jag blev fullständigt förvandlad invändig. Och jag skrev ju på Facebook faktiskt när jag skulle hit att det var som att solen flyttade in i mitt hjärta. Det var verkligen så jag kände. Så allt det som var så tungt och mörkt, och det var mycket tungt och mörkt. Det var depressiva tankar och tankar på hat till vissa människor. Men Jesus kom in där, förstår du, och styrde upp detta just när jag överlämnade mitt liv till Jesus. Så det första som hände när jag blev kristen och jag reser mig upp, då börjar jag ju kunna höra att Gud talar in i mitt hjärta. Och det var väldigt speciellt. Jag hade bett till Gud Fader våret och så, men jag hade aldrig förstått det här att du kan kommunicera med Gud hjärta till hjärta. Det blev helt nytt. Och det första jag hör att Gud säger är: förlåta din mamma och älska henne. Det var det första. Och det var så starkt. Och det här är jättestarkt. För det är det här när vi människor börjar att älska Gud. Då kommer någonting i våra hjärtan att älska. Kanske de som du har haft det tuffast med. De som kanske inte har klarat att vara där hela tiden. Och även om de borde vara där, va? Det kan även vara någon som har gått bort. Och du sliter fortfarande med att det är sår där. När jag upplevde detta att Jesus kom in i mitt liv. Och han rensade ut detta. Det är något av det starkaste jag upplevde, tror jag. Och det, i detta finns det att ditt jordsmån i ditt hjärta blir mjukt. Och när ditt jordsmån i hjärtat blir mjukt, då börjar du att kunna höra. Det är som att molnen på himlen försvinner och du ser solen. Du har inte bara hört om solen. Du ser den blå himlen, du ser solen. Och så när den här Guds förlåtande kraft kommer in i din kropp och in i din själ. Det är så mäktigt. Och om vi ska säga, vad är det Sverige behöver idag? Vad är det som ska guida en ny generation vidare? Jag tror det är våra vittnesbörd, vi som sitter här, om vad Gud har gjort in i våra liv. Så grundläggande tror jag detta betyder för vårt land. Att kunde både, för det står ju när vi tar emot Jesus, så förlåter han oss alla våra synder. Allt. Rövaren på korset fick nåd. Saulus blev Paulus och fick nåd. Den ena efter den andra fick upprättelse, nåd och befrielse när de fick uppleva Jesus, va? Älgarös behöver det här. Människor i Älgarös behöver det här. Och jag behöver att leva i det. För du vet hur lätt det är att vi en gång tog emot Jesus och överlämnade oss till honom. Och vi var ivriga. Och Gud vill att vi ska fortsätta vara ivriga i anden. Aldrig sluta be. Aldrig sluta söka honom. Och just det här som jag upplevde så starkt när jag blev kristen var att jag började att se människor. Jag ville säga hej till busschauffören när jag klev in i bussen. Jag ville fråga honom, hur mår du idag? Hur är det med dig? Du vet, sådana saker som aldrig fanns i en 13-åring innan. För man såg inte andra människor. För man var så fullt upp med sina egna sår och problem. Så man gick där som att se världen lite i svartvitt. Och utan att jag ens hade hört om den heliga ande, så kom ju den heliga ande över mig där. När jag ropade på Jesus. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Jag grät i säkert en timme. Jag vet inte hur länge. Och jag fick ju Jesus öppna mina andliga ögon. Och jag fick se in i andevärlden. Och han visade mig också att jag skulle aldrig vara rädd för människor. Var inte rädd för människor. Var inte rädd för dem. Ha gudsfruktan, hörde jag. Ha gudsfruktan. Och frukta inte människor. Och det är väldigt skönt att bli befriad från det där. Vad människor ska tycka och tänka om mig, va? Det hjälpte mig jättemycket. I skolan när man blev mobbad. Så kände jag bara nej. Jag tror på Jesus. Han har gjort massa i mitt liv. De hånar mig. Det var tufft att gå till skolan dag efter dag. Men jag hade Jesus med mig. Änglarna var där, beskydda mig. Det är jag helt övertygad om. Och inte bara då. På 60-talet, när jag skulle komma till, så var det också så att abort var inte så jättevanligt på den tiden alls. Inte äktenskapsbrott. Det var många saker som idag är helt vanliga, men då var det inte det. Och mina föräldrar hade omständigheterna, det såg fint ut på utsidan. De hade allt och jobba och hade hälsa och allt. Men de kände att det blev lite mycket med så många barn. Så min mamma, hon kände nej, vi kan inte få en till här nu. Och när du inte har Gud in i ekvationen, så tar du det som erbjuds i samhället. Du kommer till en sköterska och säger, men du kan ta bort. Det går att ta bort. Vi beställer tid. Ja. Så blev det. Så grejen var att jag var på väg till Oslo. För man fick inte ta bort i de här småstäderna. Man fick åka till Oslo på den tiden. Så min mamma, hon bestämde sig för att åka dit och göra det. Och då när jag låg där hjälplös i min mammas mage. Och ingen människa kunde beskydda mig. Så beskydda Gud mig där. Och därför jag står här idag. Och därför blir man också väldigt berörd när människor inte får sina liv. Och Sverige idag har ju, och det är inte för att lägga fördömelse på kvinnor. Jag lägger aldrig fördömelse på min mamma heller, för hon förstod ju inget bättre. Hon hade ju inte Gud med sig. Hon räknade inte in att ja, men Gud kommer att hjälpa mig. Men det kom en grannkvinna till henne och sa, men, och hon heter Kari som jag förresten. Hon sa, men Ulla, jag tycker du ska bära fram det här barnet. Det kommer att vara lite stor välsignelse. Och på den vägen är det att hon åkte ändå till Oslo. Men mittvägs där så ville hon bara plötsligt vända om. Och åka hem. Och då hade jag tänkt att jag ska sjunga en sång nu som handlar om detta. Men jag tror jag hoppar över det just nu. För jag känner att jag kan kanske inte sjunga just nu. Men i alla fall då räddade Gud mitt liv där. Väldigt starkt. Och jag fick födas och komma till. Och det är jag så otroligt tacksam för. Och då tycker jag vi kan uppmuntra och be för de här små liven i mammas mage. Och visa på att det finns andra lösningar. Och att vi människor och vi kristna är salt och ljus. Och vi kan hjälpa varann. Och hjälpa en granne som kanske är ensam med barn och så vidare. Förstår du? Det finns många olika kreativa ting vi kan göra. Och min mamma berättade ju det här för mig för när jag var vuxen. Och hon sa, och Kari, hon sa, det här barnet kommer att vara mig till välsignelse. Och grejen är att jag blev ju då kristen och fick en tro på Gud. Och jag och min mamma fick en upprättad relation. Och nu är det ungefär, måste vara 10 år sedan. Jag och min man, vi satt i Uppsala och bad till Gud. Vi hade de här stunderna på morgonen. De blev så livsviktiga för oss att söka Gud. Vi såg Sverige. Vi började känna att vi må be för Sverige. Vi må be för vårt land. Vi må be för att de kristna rotsystemen i vårt land får fortsätta växa. Så att det fortsätter kan vara grönt i Sverige. Växa, att det är liv. Vi kan inte kapa av den grenen vi sitter på. Den kanske inte ser ut som den vissnar direkt. Men du vet när Sverige kapar sig själv av från Gud. Och skaparen av himlen och jorden. Då kapar man ju sig själv bort ifrån hela livet. Så vi satt och bad. Och när vi satt där och bad. Då började Guds ande tala till mig gång på gång. Han sa så här. När din mamma blir gammal. Då måste du och Kai ta an henne. Och det hörde jag gång på gång. Och jag sa det till Kai. Jag känner det. Min man då Kai. Att jag känner den helige ande säger att när mamma blir gammal, vi kommer och ska ta hand om henne. Och på den vägen är det att åren gick och vi skulle flytta till Töreboda. Och då bodde vi i Rygge i Norge. Och min mamma blev väldigt sjuk. Hon blev jättesjuk. Hon blev sängliggande. Och vi försökte allt vi kunde att få hjälp inom vården. Men hon förstod inte att hon behövde hjälp, så hon sa bara nej, jag vill inte ha hjälp, sa hon. Och då blev hon liggande där, helt ensam, i en lägenhet. Hon kom sig inte ut, hon låg bara i sängen. Och när de kom från vården och sa, men vi vill hjälpa dig, hon sa bara nej. Så jag kan inte ens förklara hur fruktansvärt det blev för henne i denna lägenheten, helt ensam. Hon fick inte, och mina syskon ville hon inte ha något med. Det var väldigt mycket, det är lite svårt för att säga så. Lite psykiatri med i bilden här. Men Guds kärlek är ju så enorm. Det står ju att Gud, han springer inte efter det som är friskt. Han springer efter det som är förlorat, det som är söndert, det som är trasigt. Och jag kände bara väldigt starkt, om det är någon gång i tiden det är tid för att hjälpa min mamma, då är det nu. Så vi satte igång en våldsam apparat. Och det var att vi googlade. Stort hus, stort hus. Vi sökte på hela Sverige. 7 rum plus, max 2 mille. Vi sökte, du vet man kan söka nu för tiden, det är så. Och pang så kommer det upp ett stort hus. Jag ser bara ett hus och klickar mig in på det. Var ligger Töreboda? Är det uppe i Haparanda långt ifrån infrastruktur eller vad är det? Vi visste ingenting. Så vi kom till Töreboda. Vi fick tag i ett stort hus i Töreboda. Jag fick åka upp där min mamma bodde. Rensa hela lägenheten. Få henne in i bilen. Och till Töreboda. Nu har hon bott hos oss i 3 år. Hon ligger kvar i sängen. Hon är 2 meter ifrån mig. Jag går bara in en dörr. Där ligger hon. Vissa dagar är hon jättearg på mig. Vissa dagar är hon väldigt snäll och ledsen och glad några dagar. Jag kan se hur hon mår. Jag får ge henne mat. Och jag känner att jag är så lycklig för detta. Jag är jätteglad. Och så när det, vet du, när Gud kommer in i våra ekvationer. Förstår du, vi kunde ha varit ifrån varann sen jag var i magen. Men vi fick vara till varandras välsignelse. Ja. Och det är underbart, va? Det är Guds obegripliga vägar. Ni förstår att ni alla är så värdefulla för Gud. Och ert värde sitter inte. Och några av er är i en generation där det var viktigt att vi presterade. Va? Du skulle komma hem och visa fram goda betyg. Va? Och du skulle visa fram att du dugde. Du är något. Och prestationen var kopplad till ditt värde. Åh, vad duktig du har varit nu. Oj, det där var riktigt bra. Förstår du? Och det är inget fel på att ge uppmuntran och önska att sina barn ska lyckas. Det är inget fel på det. Men ditt värde som människa, det har ingenting kopplat med att du har varit duktig. Det är så otroligt viktigt att fatta detta. Och när jag upplevde detta, det upplevde jag genom att jag förstod att Gud älskade mig så som jag var. Inte utifrån hur jag presterade, hur jag klarade allt då. Och jag var inte duktig i skolan heller. Jag tror jag sa det sist, jag slet. Jag kunde inte läsa när jag gick i 5:an. Det så Kari läser väldigt sakta och dåligt ännu. Då var jag i 5:an. Det var inte så enkelt. Och det är inte enkelt för alla, för att Gud har skapat oss olika. Men vi alla ska passa in i samma mönster. Och då funkar ju inte de ekvationerna riktigt, va? Så om du inte har lyckats i skolan till exempel, är inte det ett betyg på att du inte har många kvaliteter som människa? För det har du. Och det viktiga är inte om du har 10 talenter, alltså 10 begåvningar. Det är heller inte viktigt för Gud, eller om du har en begåvning. Gud bryr sig ingenting om du är megabegåvat eller om du kanske bara kan meka med bilar. Han har inget anseende till detta, förstår du. Det är det som är så intressant med Gud, va? Och det är det som är så underbart, för när han dör på korset så dör han för var och en utav oss. Den enorma kärleken som jag bara skulle önska att om du fick bara en dropp utav detta så skulle ditt välmående öka något drastiskt. Du skulle känna dig nöjd med dig själv, och några av er har kanske aldrig känt er nöjda med er själva. För här uppe kan det ju gå en egen maskin, va? Med alla negativa tankar. Ja, nej, jag kunde inte idag heller. Nej, jag klarar inte idag heller. inte mycket med mig. Och så går man så här, du vet, ältar här uppe. Men det du upplever när Gud kommer här på insidan, då tar liksom den här motorn och över. Den enorma kärleken som du får uppleva, det ljudet blir starkare än alla de här tankarna. I alla fall upplevde jag det så. Och Gud arresterade mig också på vägen där. För han sa, men Kari, du är inte ful. Jag trodde jag var väldigt ful, stor näsa och små ögon. Jag tyckte jag var jätteful. Men du vet, han tog mig, han sa, Kari, du är ju vacker. Sa han, jaha. Ja. Och jag kände, du ska inte bespotta skapelseverket, va? Du är min skapelse. Och jag är väldigt nöjd med dig. Och du är väldigt fin. Och så måste jag vara tvungen att ta till mig detta som en sanning. Att det var på riktigt. Och jag behövde inte gå med dåliga känslor, skamkänsla, skuld, att jag inte duger och allt det där. Det och bara det var en fantastisk upplevelse. Och det jag tänker med var och en av oss som sitter här. Tänk om vi bara kunde landa i detta. Att jag är älskad av Gud som den jag är. Mitt värde är i att jag är älskad och att Gud har skapat mig. Sen finns det saker jag kan jobba på och bli bättre på. Som Gunnela sa, tänk om vi alla blir duktiga på att uppmuntra. Att tala gott om varann. Framsnacka. Vilket klimat det skulle vara i Sverige. Kanske din granne fick chock om du kom över med färska bullar en dag och sa, det är så kul att vi är grannar. Hur ofta gör vi sånt? Det är inte så ofta. Men förstår du, det är mycket kreativitet. Och när den heliga ande får komma över oss, då kan vi få höra, ta er an mamma, ta er an pappa eller ett syskon. Det är inte alltid, och i egen kraft kan vi inte göra sådana saker. Vi klarar inte att bara ta det till oss, men det handlar om att stilla ner sig och sätta sig inför Gud och höra, vad kan jag göra i min vardag för att göra ett avtryck? För vi alla gör avtryck. Vi alla gör avtryck på något vis. Och vi står mitt idag. Vi sliter inte med efterkrigstiden. Vi sliter inte med de bitarna idag. Att bygga upp, att få igång skolor, vägar, allt det där. Vi har inte det slitet. Men vi har en hel ungdomsgeneration framför oss. Där psykisk ohälsa har blivit ett dagligt ord som vi hör på nyheterna. Det är Sverige idag. Och man kliar sig i huvudet och förstår inte riktigt, för att vi har ju gjort det så bra. Vi har ju byggt upp välfärden. Man får ju gratis nästan, ja, både sjukvård och skola. Men människor mår dåligt. Man känner sig, det från ensamhet, ångest, rädslor för framtiden. Hur ska det bli? Och jag tror var och en av oss, vi sitter ju här. Många av er har ju säkert den kristna tron. Då har vi fått det inbakat i oss. Att vi kan, när det är jobbigt, så har vi någon att springa till. Finns en utväg. Så i det, jag skulle också kunna ha varit på botten psykisk om inte Jesus hade varit så starkt i mitt liv. För från det att jag blev kristen och till jag står här idag, så har ju inte livsvandringen varit spikrakt på många sätt. Inte alls. Men det här, den bilden jag ofta haft, det är när Jesus är i båten och disciplerna blir livrädda, va? För det stormar, det brusar, det är nog fruktansvärt vad det omständigheterna i den här stormen. För de är ute på sjön i båt och kan ju leva sig in i hur jobbigt det är. Men vad gör Jesus? Jo, det står Jesus sov, står det. Och det är kanske dit du ska komma med de här enorma problemen som du har haft nu. Att du lägger dig bredvid Jesus och så sover du en stund där. Och det är det jag har känt många gånger när jag har känt att det finns inte en utväg, Gud. Det finns inte en utväg, hur ska jag göra? Och då har jag bara känt, kom och vila dig. Och Jesus säger, kom till mig. Alla ni som strävar och har tunga bördor, så ska jag ge er vila. Så jag kan kunna vittna hela förmiddagen om alla tecken, under och mirakler som Gud har gjort för mig. Genom från det jag blev kristen. Det var bostad. Han har gjort mirakler när det gäller bostad. Han har gjort mirakler när det gäller jobb. Jag hade 4 barn. En sjuk man som mådde psykiskt och fysiskt fullständigt på botten. Han fick A-kassaersättning 160 kronor dagen. Vi hade 4 barn, vi bodde i Uppsala. Det fanns absolut inga omständigheter som gjorde att vi skulle kunna klara oss. Vi fick sälja bilen till slut. Vi hade skulder upp till nästan 500 000. För vi hade ju, som sagt, när det är sjukdom i bilden och man inte har inkomst. Och jag kom inte på att jag kunde kanske ha gått till socialtjänsten också, för det fanns inte i tankarna. Jag ropade till Gud, Och jag sa till Gud: Gud, jag har 4 barn och jag vill hinna med att vara mamma. Gud, du måste ge mig ett jobb där jag kan jobba lite och tjäna mycket pengar. Gud, du må hjälpa mig. Hjälp mig, jag ropade till Gud. Och han sa till mig flera år tidigare: Kari, om du är trogen i det lilla ska jag sätta dig över större. Om du är trogen i det lilla. Inte om du har högskola så ska jag sätta dig över större saker. Om du är väldigt begåvad ska jag sätta dig över större saker. Står inte så i Bibeln. Väldigt viktigt att få med sig detta. Om du är trogen i det lilla. Vad är det då? Jo, det är ditt hem, va? Det är ditt hem. Sköter du de små sakerna i vardagen, va? Är du trogen i det lilla? Och Gud sa till mig: är du trogen här på Skan? Och jag jobbar på Skan. Jag var prismärkt i köttvaror. Stod så här på akord. Det var väldigt roligt. Packa som, oh, det var action. Är du trogen här ska jag sätta dig över större. När jag hade 4 barn och ropade till Gud: du måste hjälpa mig, jag måste hinna vara mamma. Jag måste ha tid med mina barn. Jag kan inte ha blivit mamma och sen inte ha tid med dessa barn. Det kan inte vara det du menar. Och då, på ett märkligt sätt, förstår ni, så på intuition, kalla det helig ande eller kvinnlig intuition eller vad ni vill, så ändå gick jag bara upp till ett företag och frågade, för jag hade hört någonstans att de behövde folk. Och jag gick in där. Det blev öppningen för mig. Att jag på 3 månader kunde tjäna heltidsinkomst på halvtid. Och Gud fortsatte då i 10 år. Övernaturligt välsignade Gud mig ekonomiskt. Med att jag gick till jobbet, jobbade 2-3 timmar om dagen. Och Gud välsignade så våldsamt detta. Så det är bara går inte att förklara. Och det är inte på grund av min egen väldiga förmågor eller begåvningar eller någonting, men Gud ville hjälpa mig. Han hörde den där bönen, va? Och han såg min livssituation, som var också ganska svår. Och jag hade inte föräldrar i ryggen som kunde hjälpa mig. Jag hade inga släktingar som kunde hjälpa mig. Jag hade Gud med mig, va? Och det är det. Du kan ha Jesus med dig i båten. Du kommer över till andra sidan med dina problem. Du kanske har lidit av psykiska svårigheter i alla år också. Psykisk känslighet. Det kan vara olika saker, va? Men du vet, Jesus, det är ingenting som är omöjligt där, va? Han kan hela upprätta. Är det ekonomiska problem? Är det relationer, va? Ska ni höra en liten story till innan jag ska sluta väl här nu? Men jag kan ta ett starkt vittnesbörd till. Det här jobbet som jag fick då, där jag blev projektledare. Och det vi gjorde, vi producerade bilagor för stora tidningar i Norge. Och min släkt, som sagt, ni hörde, de var inte kristna. Men jag bad ju för mina släktingar. Och i de här dagarna när jag fick de här jobben som genererar goda inkomster, så blev min syster väldigt allvarligt sjuk. Hon bodde i Norge, i Halden. Hon fick bröstcancer. Hennes man flyttade då ifrån henne. Hon blev ensam och var allvarligt sjuk. Och just då, så i Uppsala sitter jag och ropar till Gud att jag måste få hjälpa henne. Jag måste få hjälpa henne, Gud. Och det fantastiskt märkliga är att de här jobben i Uppsala och de här tidningarna vi producerar, just då öppnar Gud dörrar där hon bor, i Mosseregionen. Så jag får alltså det ena projektet efter det andra i just regionen. Så jag får bo hos henne, jag får åka dit och jobba där. Och i 5 års tid, fram till hon dog, så fick jag följa henne. För att Gud öppnade just en sån dörr för mig. Samtidigt som jag hade då en man som inte mådde bra och 4 barn, va? Så du vet att på märkliga vägar så händer saker. Men det är det där, ibland måste vi våga gå. Ibland måste vi våga sätta oss i rörelse. Det går inte framåt om vi står still, som vi säger. Du måste våga gå ibland. Och det var inte lätt för mig att ta de här jobben. Jag lovar, det var som att ha på sig för stor kostym hela tiden. Jag kände mig inte bekväm. Och det var inte där mitt hjärta låg. Jag vill inte vara försäljare. För det var liksom inte det mitt hjärta brann för. Men för en period gjorde jag detta, va? Och för en period vallade David fåren i ödemarken då. Han blev tränad där. Du kanske känner dig inte riktigt bekväm i det du är just nu. Men Gud kanske tränar dig väldigt. Så du vet, du kan bara känna det olika tider i livet. Det är höst, det är vinter, det är vår och det är sommar. Men det du måste bestämma dig för är att du må leva 100% för Jesus. 100% överlämna dig, va? Och tänka, jag vill leva det här livet med Jesus. På riktigt, inte på låtsas. Och jag ska aldrig skämmas över honom, inte på arbetet och inte vart jag än går, va? För Jesus, han är min absolut bästa följesvän. Han har frälst mig. Han lärde mig att böja mig ner för att tvätta andras fötter. Han lärde mig att gå den extra milen. Han lärde mig att jag kunde vila när jag var trött. Han lärde mig att jag inte behövde överprestera. Han lärde mig att jag är värdefull som den jag är, om jag orkar eller om jag inte orkar. Om jag klarar eller inte klarar. Och ni alla sitter här som enorma potentialer. Tro inte att ålder är något hinder. Om det ena eller det andra. Jag har aldrig känt att jag kan vara med och ge ut så mycket. Jag har aldrig känt det att jag kan ge ut massa. Jag har sån energi och jag klarar av. Och aldrig känt det. Men jag har bara känt att Jesus, jag vill räkna in dig, va? Så när jag inte kan flyga, då kommer liksom den heliga ande i vardagen och lyfter dig in i de sakerna du ska göra. Så det är min uppmuntran till dig här idag. Var med och sätta färg på kartan i Sverige. I det lilla där du är. Trogen i det lilla. Trogen i det lilla. Låt det följa oss hela livet. Trogen i det lilla. För jag tror att det stora är i det lilla. Jag tror det. Jag tror hela det här landet kan bli fullständigt förvandlat genom det lilla. Fördi att Gud välsignar de 2 fiskar och 5 bröd. Han lägger sin välsignelse till det lilla du gör. Ta den där telefonsamtalen. Säg de där orden. Om du inte är van att säga uppmuntrande ord så kommer du att tycka att det är som sandpapper i munnen i början. För det är så naturligt. För du är inte tränad. Och ska du bli duktig på att simma måste du vara i närkontakt med vatten. Det går inte att stå på land och läsa i en bok hur du ska simma. Du måste utöva de här grejerna som den heliga ande ber dig om i vardagen. Så jag är jättetacksam för att Jesus kom in i mitt liv. Jag är väldigt tacksam för att han berörde mig på djupet. Så att jag kunde ha känt genom hela livet. Ni kan ta om allt ifrån mig. Men ni kommer aldrig att få ta min tro ifrån mig. Och det här tron jag har på Jesus, det är värd allt. Det är värd mycket mer än allt. Allt annat kan ni få ta. Och ju äldre jag blir, för nu börjar ju jag bli lite gammal då. Och grejen är att ju äldre jag blir, ju mer värdefullt blir det. Och ju viktigare blir det. Jag kan säga att materiella saker blir väldigt mindre och mindre viktiga. Det har ingen värde i sig själv. I början när man var 20-30-årsåldern så var det ju viktigt med hus och hem och nya. Det ena och andra. Det är inte viktigt längre. Ni kan komma hem till mig och ta vad ni vill, kan jag känna. För att det är inte viktigt, det här porcelinsättet eller vad det än är. Det sitter inget värde i det, va? Men det sitter värde i att jag kan känna att jag är älskad av Gud. Älska Gud och älska människor. I detta sammanfattar allt. Det är det vi håller på med i Töreboda nu för tiden. Jag är med i missionskyrkan där. Och jag är med i Channel Kids. Vi har lite samlingar på fredagar. Och det här är sista berättelsen. Vi är familjehem, så vi fick en tjej på 8 år hem till oss. Hon hade inga kompisar i Töreboda. Och vi sa på kvällen, Gud, ge henne en bästa kompis i Töreboda, Gud, bad vi. 2 dagar efter är vi på väg från simhallen hem. Då kommer det någon emot oss. Sen den dagen i januari har dessa 2 tjejer lekt varje dag i princip, nästan. Bästa kompisar, Gud svarar på bön, va? Och det är Jimmy Bölja som en del känner, han ska uppträda på festivalen. Han har en dotter på 8 år. Han är också en som har kommit in och blivit med mig i barnarbete i missionskyrkan. Är otroligt glad i barn, är jätteduktig på att förmedla, har väldigt mycket kunskap och är omtyckt i Töreboda för sin insats både för barn och andra människor. Så det är mycket som pågår. Jag har Marita med mig här. Det är också min bästa väninna från Töreboda. Hon har jag också lärt att känna i kyrkan i Töreboda, i missionskyrkan. Vi har blivit bästa vänner och vi har det jätteroligt ihop. Marita har fått ett nytt liv. Hon har upplevt att få Jesus i sitt hjärta, och hon har, ska vi säga som det är, nästan 40 år av missbruk, så har hon fått ett fullständigt nytt liv. Varit nykter i nästan 2 år, va? Och det går inte att känna igen den här människan, säger de som känner den. De gråter i Töreboda när de ser Marita. För att de ser att de trodde aldrig detta var möjligt, va? Och jag har bara lärt att känna Marita som nykter. Och därför så är det en fantastisk människa som jag älskar av hela mitt hjärta. Martin är min bästa kompis. Jag och Martin, vi har brukt att ha träff en gång i veckan. Martin har blivit en del av min familj. Han sitter här med hängsler och är glad. Martin, han älskar bönder och han har jobbat i laggård hela sitt liv. Har väldigt mycket kunskap om detta och han är en enorm hjälpare i Töreboda. Han hjälper så mycket människor så ni vill inte ana det. På torsdagar har vi träffats och bett till Gud och vi har haft en liten andakt. Sen har vi bett och vi har bett för Sveriges bönder. Vi har sagt, Gud, du ser hur svårt bönderna har det. Må mjölkpriset gå upp, har vi sagt. Och det har vi sagt varje torsdag, förstår ni. Må mjölkpriset gå upp, har vi sagt. Må mjölkpriset gå upp. Och det är säkert. Alltså Martin har kommit med, Kari, nu har mjölkpriset gått upp igen. Det är för 4:e gången. Bönderna säger att det går riktigt bra nu. Det är sant. Gud är mäktig, va? När du sitter vid ditt matbord och ber, låt mjölkpriset gå upp. Ni måste förstå att himlen och jorden rör sig, va? Det är så här att det står att när de bad i apostlagärningarna, va, så skakar till och med stället som de bad på, va? Vi måste förstå kraften i bön, va? Vi måste förstå att ni kan vara med och påverka i Algarås här. Låt invandrarna få lov att bli doppade i Guds härlighet och närvaro. Låt Jesu kärlek få visa dem vem Jesus är. Ni kan visa dem vem Jesus är. Du vet, det är så underbart, vi kan dra ihop vi människor. Och så är det i Töreboda. Vi jobbar på att människor ska få uppleva Jesus där. Det är så underbart. Det är det bästa vi kan ge Sverige. Så leva 100% för Jesus. Och vara engagerad och givmild och generös med ditt liv. Och ge hellre en extra uppmuntran än att hålla tillbaka. Och låt den helige ande få vara nära dig från du kliver upp på morgonen. Till du går och lägger dig. Och på natten kan du också få väldigt mycket saker från Gud. Men det kan jag inte ta nu. Men det är också en egen predikan. Hur Gud talar till människor på natten i drömmar och syner. I gamla testamentet ser du detta väldigt ofta. Att Gud talar i drömmen. Även till kungarna, va? Farao i drömmen. Josef i drömmen. Du vet, det är väldigt mycket som pågår, va? Men du må överlämna dig till den helige ande. Och låt han inspirera dig, va? Så blir du ett vittne för Jesus i din vardag. Nu ska jag sluta för vi ska nadvar och det är lite annat här på gång. Men vi är väldigt gärna med på att be om någon känner för det. Vill ha förbön och känner, jag vill ha en, du vet, som en uppladdning där i min ande. Jag vill känna, jag får ny inspiration. Då kan du komma fram, ska vi be för dig. Att den helige ande får vara med och beröra dig i din vardag och i den situationen du står i. Tack att jag fick komma. Tack att ni ville lyssna på mig. Underbart att ni ville komma hit idag. Tack.